Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna ska ni vara.
Hej.
Till vårt avsnitt 163.
Mm. Får jag fråga dig en sak först?
Mm.
Du frågade mig häromdagen så här. Om jag kunde säga att det fanns olika aspekter av dig.
Ja.
Förklara. För våra
lyssnare. Nej, men jag tänkte nog att jag hade sett olika aspekter av dig. Alltså för mig är du kan vara olika personer. Och då undrade jag, är det lika för dig? Då kan jag se dig som en som den som jobbar eller som den som är på väg ut och springa. Och då är du ganska så olika personer. Mm. Och jag tycker också olika mycket om de här personerna. Mm. Liksom. Du är kanske så här 4-5 olika.
Okej. Ja, precis. Exakt. Jag vet att du sa att du tyckte sådär om den som ut och sprang. Och så tyckte du om den som lagade
mat. Men alltså, det är inte för att jag inte tycker om sysslan. Utan nej, för att jag blir mindre
precis,
kär i den.
Ja. Mm. Men då tänkte jag så här också. Tror du att det där är liksom... Hade det varit bra om det bara var en? Om det var den du tyckte om? Hade det varit bättre, tror du?
Nej, det är ju en omöjlighet.
Ja, nej, men jag tänker att just det där spektret av bra och dåligt kanske är någonting som tillsammans blir väldigt bra.
In your dreams. Nej, men jag tycker att det behöver inte ändras på. Utan nej. Det är bara så. Jag tycker att det är intressant. Ja. Och jag var mest nyfiken egentligen om det var så att du... Det kanske bara jag i hela världen som ser så här. Att du är liksom olika. När du är så där så tycker jag att det här... När du är den liksom som är ute i trädgården så är du på det viset. Ja. Och den tycker jag si och så mycket om. Ja. Liksom. har jag också sådana som du tycker mer eller mindre om?
Ja, det har jag. Absolut. Eller du menar jag. Det har du ju.
Säg de som du tycker mest om då. Och ja, den som du tycker minst om vill jag kanske också då höra.
Nej, det får du inte höra. Nej, men jag tycker väldigt mycket om den busiga. För ibland är du liksom på att du skojar och busar. Det tycker jag är väldigt roligt.
Jaha, det är bra.
För att det är så oväntat, för du är ganska krass. Men ibland sticker du av från det där. Det är roligt.
Jaha.
Och sen tycker jag kanske sämst om den som är liksom så här... besvärad ibland, du är uppe i någonting och man känner att du blir taggig, säger jag då.
Ja, att du inte har tillgång till mig.
Ja, fast det är mer att du, det är inte bara det att jag inte har tillgång, utan du skjuter ifrån till och med. Ja. Taggigheten skjuter ifrån. Men jag tycker, det jag tänkte var så här, allt det där, hela det där spektret kanske är just att det finns nedsidor och uppsidor gör att det lever och fortsätter.
Ja, fast jag tycker att tidigare relationer som är enklare att se, där har det funnits aspekter av de personerna som jag absolut helst hade velat vara utan.
Ja, ja.
Till exempel den stingsliga eller den lättkränkte eller den surmulna. Eller liksom.
Ja, men de kanske tar över handen, det blir för mycket. Liksom.
Ja, men vem vill ens ha det?
Nej, nej.
Vem vill ens ha den surmulna?
Nej,
du är sugen på det kanske?
Nej.
Det finns så få, kan jag säga.
Ja, ja. Du, vad ska vi prata mer om idag?
Jo, vi har en lyssnare som dejtar men bara hittar tråkmånsar. Sen vill du hylla kärnfamiljen men kanske definierar om den. Jag vill veta lite vad män tänder på av vissa skäl. Och sen har vi en lyssnare som stannar kvar i förhållandet för att hon fasar för hur ledsen mannen blir om hon går. Sen vill du prata om ensamhet och mycket mer. Du har prenumererat på något nyhetsbrev som handlar om bättre relationer.
Ja.
Och när jag läser då hur man ska göra i en relation så känner jag mig lite som ett UFO. För okay. Att jag är så långt ifrån antagligen så som man ska vara. Men nu ska jag göra... Man fick två råd som jag tycker känns konstiga. Men som jag tror för de flesta andra känns det nog normalt. Så nu ställer jag en fråga till dig. Som man får då rådet att boka tid en gång i veckan att ställa till varann.
Mm.
Den första frågan, den är så här. Hur full är din kärlekstank just nu på en skala 1-10? Och då är kärlekstanken alltså som hur fullt av kärlek är ditt eget batteri? Hur älskad känner du dig nu på en skala 1-10?
Ja, alltså jag går inte omkring och känner mig älskad. Men om jag... Nej, men jag är 8-9 kanske.
8-9?
Ja.
Ja,
jag känner mig älskad, det tycker jag nog.
Ja, och då är nästa fråga så här. Vad kan jag göra för att du ska känna dig ännu mer älskad? Det vill säga fylla på din tank.
Ja, men jag tycker att det är... Det, om jag känner att du vill vara med mig, om jag känner att du visar mig uppskattning, om du är snäll mot mig, om du gör saker för att jag ska bli glad och sådär, då känner jag ju mig mer älskad. Eller då liksom fylls kanske den här kärlekstanken på. Jag har svårt att se vad det är för någonting, men okej. Okay. Ja, så.
Ja, men den finns ju uppenbarligen för dig då. Så att, så att om jag är lite taggig eller så, minskar din känsla av att vara älskad då?
Ja, alltså minskar känslan av att vara älskad vet jag inte om det gör. Men det blir ju inte lika kul. Om det finns en tanke med kärlek som både är in och ut liksom.
Ja.
Jo, den sjunker nog lite grann.
Den sjunker lite. Ja, och är det ett problem så att du mår sämre?
Ja, fast jag menar, det är inte så att jag gräver ner mig för det. Det är ingen stor sak, men det är ju tråkigt. Precis som det är tråkigt när AIK förlorar i fotboll. Det kan kanske är värre, det måste jag ändå säga. Men det, menar, det är massor med saker som går upp och ner i livet.
Det är det här, eftersom det här är råd som säkert väldigt många... alltså, det är många som kan ta till sig av den här typen av råd. För mig blir det lite fel någonstans. Men det kan, jag utgår ifrån att det är jag som har fel här. Så att säga. Att jag är lite, udda navlat. Jo, för att för mig blir det konstigt att min uppgift som din partner ska vara att liksom luska efter vad kan jag göra för att få dig att känna dig mer älskad. Är det liksom... Ska det vara så?
Ja, Marit, så ska det vara. Nej, men det är inte din uppgift. Det är som att det vore den enda uppgiften du hade. Men i ett förhållande, i kärlek, så handlar det, tycker jag, om att man liksom på något sätt lägger ved på varandras brasor hela tiden. Att man ibland hinner man inte, då får man fjutta på igen. Eller så har man mycket ved att lägga på eller lite. Och det är inte så att man... Ja, men det är förutsättningen för att man ska kunna ha ett förhållande, att man ger varandra saker och får. Annars blir det ju tråkigt. Och jag vet inte om det kanske inte är någon ansträngning.
Men tänk om det är så här då? Ja. Tänk om det är så här då, att hur älskad man känner sig kanske har att göra med ens barndom, förstår du? Det finns människor som har svårt att lita på att de är älskade. Ska det då vara ens uppgift att bara fylla på, fylla på och fylla på?
Ja, men...
Jag menar lite grann... Och jag säger inte att jag har rätt, jag säger att jag kanske har fel. Men jag menar ju lite grann att måste man inte för att kunna vara i en lyckosam relation ha jobbat med det själv, att fylla på sin tank? För det som annars händer, om jag är en människa som går omkring med en tom tank och verkligen behöver bli påfylld hela tiden, så kommer jag kanske av rädsla också att för att du ska lämna mig eftersom jag inte känner mig älskad, vad du än gör kanske, så kommer jag liksom att överge lite grann den jag är och vad jag vill bara för att plisa dig också. Alltså det blir en dålig loop där man sträcker sig bort från den man egentligen är. Och så blir ens eget liv olevt.
Ja, fast jag tycker att du drar det till en sån ytterlighet. Så att det är liksom, det är väl klart att så där ska man ju inte ha det. Så att man gör våld på sig själv för att plisa den andra. Det är ju inte meningen. Och den som har ett så pass dåligt förråd i grunden för att man haft en taskig barndom. Det är klart att det är jobbigt att ha ett kärleksförhållande med en sån person. Och det kanske man behöver arbeta med då om man är så pass tom. Liksom. Men sen tror jag också att om man i andra änden säger så här, om du är så full av din egen kärlek så behöver du inte någon annan.
Nej, men det är det som jag tycker är det optimala.
Ja, och då,
jag tycker att det är optimalt att två människor, var och en är stark nog att leva sitt eget liv, men man väljer varandra inte för att man behöver varandra utan för att man trivs ihop och det blir roligare tillsammans. Det är mitt ideal.
Ja, det håller med om det. Så är det ju.
Fast du sa ju nyss som att det skulle låta lite konstigt, då behöver man ju ingen annan.
Nej, men du drog sådana ytterligheter. Du,
ja, men liksom, det är ytterligheter för att tydliggöra.
Jo, men jag menar även i det förhållandet du beskriver så kan det ju inte finnas en så här. Du kan ju inte vara helt säker på den andra. Du kan ju inte vara helt liksom.
Nej, men man vet att roligt. Man inte kommer att gå under om den andra.
Nej, men nej. Ja, men den där behållaren går nog aldrig längre ner än till 5, så du behöver inte vara orolig.
Nej, jag
men
är
det
inte
finns
orolig.
Ett spann. Nej, men jag menar, om det inte fanns ett spann, om det inte fanns en skala där man kände sig mer eller mindre älskad, då vore det ganska tråkigt tycker jag. Och det handlar kanske inte så mycket om att vad man har med sig, utan det handlar mer om att det är det som är kärlek och det roliga med kärlek. Och förhållanden. För sen håller jag med om att går man under 5 och känner att så här, hjälp, jag skulle gå under, då är ju beroende och det är inget bra förhållande. Det är det ju aldrig. Men att man skulle vara helt full upp till 10 hela tiden.
Jag ska bara försöka en gång till. För att jag tänker så här att om du är tråkig mot mig så innebär det för mig inte att min kärlekstank, att mitt batteri blir mindre laddat och sjunker. Det innebär bara för mig att jag tycker att du är tråkig.
Ja, det är en definitionsfråga. Om jag fortsatte att vara tråkig mot dig, skulle du fortsätta att älska mig och känna att du var liksom...
Ja, men det är en annan fråga. Om jag sa ju att jag skulle tycka att du var tråkig.
Ja, okej. Okay, det blir liksom lite så här, det är lite konstiga enheter
absolut.
I det här.
Men jag tycker att, bara återigen att jag kanske ifrågasätter just det här som ändå ska anses vara allmängods, allt man ska göra för att få, jag vet inte. Det är som att i min värld så är inte kärleksparet, eller så är det, jag vet inte, det byter ämne, jag tror det blir tokig, det kan inte stå så här mycket i centrum liksom, och då har vi för sig ändå en skilsmässa.
Ja, exakt. Nej, men jag tror, så här, ibland känns det som att du försöker slåss emot saker som egentligen är helt naturliga, som att du försökte förneka de här sakerna som att man faktiskt behöver ge och ta ett förhållande.
Skulle du kunna tycka då att vi ska boka in en tid en gång i veckan när vi ställer frågorna till varandra?
Nej, men jag tycker inte att vi kanske behöver det, men det kanske är många som gör det. Det går ganska bra. Vi är ganska lyckliga i vårt förhållande och har inte de där, behöver inte liksom ifrågasätta det så mycket.
Men då tänker jag, kan det vara därför vi är lyckliga? För att vi inte kräver allt detta av varandra.
Jo, men vi kräver någonting. Vi är inte helt kravlösa.
Nej, vi kräver jättemycket.
Du kräver fruktansvärt.
Nu byter vi ämne.
Jag har sagt men, ja, det här ska vi komma tillbaka till nu.
Nej.
Jo.
Då tar vi ett lyssnarbrev. Det är en kvinna som skriver.
Yes.
Jag hittar inte rätt. Jag är singel sedan 5 år och har dejtat, men det blir aldrig rätt och jag är på väg att ge upp. Jag är 52 år, ser ganska fräsch ut och är mån om mitt utseende. Men när jag träffar män i min egen ålder, som på papper verkar trevliga, så tycker jag de är gubbiga och stagnerade. De som jag blir intresserad av däremot, de är ofta yngre och de blir inget av med, fastän jag ibland har velat gå vidare. Min fråga, måste jag nöja mig med de här så kallade tråkmånsarna om jag inte ska bli ensam? Eller var finns de andra männen? Jag skulle vilja ha en långvarig relation.
Oj, det är ju jättesvårt, vad ska man säga? Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Jag skulle säga, ja, nöj dig med dem så blir du lyckligare. Men,
nej,
men
det, också, det går
nej,
inte.
Nej, det gör ju inte det. Men vad är problemet?
Nej, men det är ju någonting som går snett här.
Ja.
Min första fråga är hur hon väljer ut. Hon säger att de här männen som hon sen tycker är tråkiga, på papper verkar de trevliga, säger hon. där gör ju hon uppenbarligen kanske ett fel slut av vad som är trevligt.
Okay.
Nej, men om hon på papper det de skriver,
ja.
Alltså inte på papper, ja, men det de skriver tycker hon låter trevligt.
Ja.
Och sen så träffar hon dem och de är inte det.
Mm.
Det vill säga hon går i skrift, när hon läser deras beskrivningar om sig själva, så går hon igång på någonting som inte var relevant.
Just det. Men har hon för höga krav då? Är det det? Är det liksom sådär att vilja för mycket eller så här, sätta ribban för högt?
Ja, men det är alltså, jag vet ju, jag säger ingenting om den här brevskrivaren, men jag vet ju ganska många som är i det här, att när de träffar någon i sin egen ålder, om man är liksom, låt säga att man är 50-60 och vill dejta, och så träffar man någon i sin egen ålder, då tycker man att de är så gamla, för att man själv känner sig yngre kanske. Mm. Men jag tror att det handlar mer om typ, så att säga, än om ålder. Mm. Att ett vanligt fel skulle jag kunna gissa här. Låt säga att hon läser att de har båtar, de har bla, sånt som hon attraheras av. Kanske världsliga saker. Men sen möter hon en tråkig person, så att säga.
Mm.
Att hon kanske ska sluta. Vet du vad jag skulle göra om jag dejtade? Vet du vad jag skulle göra? Jag skulle säga exakt vad jag ville ha. Inte säga vad de... Jag skulle skriva, jag är en sån och en sån. Jag vill ha en som är bla, bla och bla.
Mm.
Alltså att man är skittydlig.
Ja, precis. Men då gäller det att den som svarar också har en bra självuppfattning, så att man inte tror att man är allt det där. Man inte,
ja, det är helt
liksom
sant. Men det är i alla fall, men det är i alla fall större chans än att man liksom försöker luska. Att, ja, att man själv gör sig till subjektet, så att säga.
Får jag lägga fram en konstig teori?
Tack. Det gör du varje gång.
Nej, men jag tänker så här också, för att man... Om man nu tänker sig att hon har varit singel i 5 år och kanske hade ett långt förhållande innan, så att den senaste gången hon fick ragg, då var hon kanske 30.
Mm.
Och att man på något sätt är kvar i det. Att man tänker, ja men det är väl sån jag är. Och så siktar man fel. Liksom. Man har inte, ens själ har inte följt med ens egen mognad.
Och vad menar du att hon siktar mot?
Nej, men att man då tänker att ja, det är ju sådana där killar eller män, det är de jag gillar, ja, de som är i 30-årsåldern. Mm. Eller liksom, jag vet inte om det är så att man liksom är kvar i någon gammal självbild. Att det är ju, jag är ju en betydligt yngre person än den här.
Just det. Ja, jag tror ju att jag är mycket yngre än vad jag är.
Ja, men du har ju inte en ung kille.
Vad sa du?
Du har ju inte en ung kille.
Ja, men jag har alltid gillat äldre killar.
Ja,
nej, det har jag inte. Men... Nej, men jag tror att de flesta är där. Eller att man liksom... Nej, jag vet inte.
Mm. Alltså jag tror att... Jag vet inte, men jag kan tänka mig att om hon frågar sig vad ska jag göra, så tror jag att det kanske är lite grann att rannsaka sig själv. Och se om det finns något sätt man kan just sänka kraven. Eller försöka öppna upp dörrar där man bromsar det här. Det var inte så intressant. Att titta lite längre, känn på det lite mer. Och se
jag
om det
tror
finns
också
något.
Att man ska... Jag tror att man... inte ska välja bort fula män.
Nej, och hur
fula
skulle det gå till då?
Det är ju subjektivt. Men jag menar, om hon nu är på Tinder eller vad hon nu är, jag vet inte.
Ja.
Men då är det ju bild och då klart att man kanske väljer sådana som ser bra ut.
Mm.
Det tror jag man ska sluta med.
Mm.
För det, där kanske det inte... Alltså det finns ju så många intressanta människor som inte är snutfagra. Liksom.
Mm. Det är som min brors teori om bakelser.
Vad är det då?
Ja, men om de är fula och ser tråkiga ut, då har de bara ett värde, och det är att de är goda.
Precis.
Och det är det man vill åt.
Precis, och så tänker jag nästan om... Låt säga att man ser en man som inte ser så bra ut, och så har han en jättesnygg kvinna. Då tänker jag, det där måste vara en intressant. Ja, för vad ska han annars ha? Det finns ju sådana konstiga... Minns du Victoria Silvstedt, fotomodellen, själva bombnedslaget, som hade en man som hette Maurice, som var med henne, som var ungefär hälften så lång och en rund man.
Mm.
Man var ju jättenyfiken, men vad är det han har?
Och så tänkte man att det är bara pengarna, men det
kanske
inte var.
Nej, jag tänkte inte riktigt så.
Nej, han kanske hade någonting som var väldigt speciellt och härligt. Men absolut, det...
Nej, men, så det, och hon kanske får lite rannsaka sig själv att kanske inte ska gå på ytan då.
Men
riktigt.
Om man inte tänder då? Om det inte pirrar till?
Jag tänker att man vet inte om det pirrar till eller inte förrän man har suttit med dem vid ett bord. Mm. För den som var snygg men tröker, där pirrar det ju inte heller.
Nej, men då ska man kanske ge det lite tid då i så fall. Att,
ja, men hon ska byta urvalskriterier. Ja. Det är nästan det första hon får göra.
Ja. Ja, det är bra. Det var ett bra
råd. Och också outa sig själv mer. Jag är inte intresserad av dig som är bla bla bla, utan det
ja,
här.
Ja, nej, absolut. Ja, men som sagt, då är det upp till att... Och då kanske man hitta de som har bra självbild. Det är de som blir den klockrena träffen. Liksom.
Kanske.
Mm. Ja.
Lycka till, det här är spännande. Vi tar ett lyssnarbrev som jag har kortat lite grann. Mm. Kvinna återigen som skriver: jag och min sambo har levt hela vårt vuxna liv tillsammans. Vi har 2 barn mellan 12 och 14 och hus och allt sånt. Vi har väl haft ett liv som de flesta andra. Tärande småbarnsperiod, aldrig riktigt satsat på oss. Och de senaste åren har vi levt parallella liv med bara det praktiska gemensamt. Sexet har funnits, men mer i perioder. Nu var det 2 år sedan sist. Han är en vän som jag älskar, som mina barns pappa och för allt vi delat. Vi har aldrig bråkat särskilt mycket, är båda 2 rysligt förduftiga. Jag har tagit upp det här med vår kassarelation många gånger på temat jag är inte lycklig typ. Han blir då väldigt ledsen och skärmar av mig, följer aldrig upp med några frågor etc. Efter en sån urladdning känner jag mig helt sänkt och för att orka så låtsas vi efter ett tag som inget. Jag känner att jag inte har de känslor som krävs för att fortsätta kämpa, men mår samtidigt så fruktansvärt dåligt över att vara den som förstör våra liv. Jag blir så nedbruten av att se honom så ledsen över det här. Jag vill inte såra honom. Känner att jag knappt har någon energi alls heller, varken att stanna eller gå. Ibland tänker jag att det lättaste är att bara stanna kvar och fortsätta, men jag blir så tung i själen och dämpad av det livet och hjärtat längtar ut. Jag vet att jag inte kan stanna för att vara snäll, men samtidigt mår jag fysiskt illa när jag tänker på hur sårad han blir om jag går. Tänker också på det rent praktiska med barn, släkt och vänner. Önskar så att jag kunde fatta ett beslut, men det är som att jag snubblar på mållinjen. Jag skulle så gärna höra er resonera om det här med svåra beslut och höra om ni har några kloka råd. Ni har varit min livlina så många gånger.
Mm.
Det här tror jag många, många känner igen sig i.
Ja, det tror jag också. Jag tänker, det är många saker som dyker upp.
Ja, säger du.
Ja, men jag tror att, alltså, jag tror att en sak som är viktig att göra i det här, det är att verkligen reda ut vad som är så här, ens egen rädsla, ens egen motstånd mot att genomföra det här.
Mm.
Med det här som hon då säger att hon är orolig för partners skull, hur han ska ta det och så vidare. Så att inte de där mixar ihop.
Vilka liksom mixar det? Jo, men oron att, för partnern och...
Ja, men att hon själv egentligen tycker det är jobbigt att genomföra det.
Aha,
så att det finns, man skyller på något sätt på det och man förstorar upp det. Jag vet inte, jag bara säger att jag tror att det är viktigt att reda ut det först. Så att man inte, för hon säger själv att hon fastnar i det och inte kommer framåt eller bakåt. Liksom, att det bara blir, allting blir tungt.
Men låt säga att det är hindret som... Mm. Låt säga att han skulle vara, eller att den precis, känslan av att göra honom ledsen skulle vara hindret.
Jag tycker det är svårt. Vad säger du?
Ska jag?
Jag tycker att det är så lätt att vara krass och säga att det är så uppenbart att du mår dåligt av hela den här situationen.
Mm.
Och du måste göra någonting för att lösa den.
Mm.
Börja med dig själv och vara lite egoistisk i det här och säga att jag behöver det här. Om din partner far illa, det kanske inte slutar med en total katastrof. Han kommer absolut bli ledsen, han kommer absolut bli knäckt. Men det måste vara värt det, om du förstår.
Ja, jag fattar.
Det är egoistiskt och det är liksom riva av plåstret eller vad man ska kalla det för. Men det finns det kanske är så man måste göra i alla fall.
För att belysa frågan, om jag ställer en annan fråga till dig som resonerar kring det här. Vad tror du det är som gör att vissa tvekar så kring den här saken och andra inte? Alltså att vissa tvekar så kring att göra den andra illa så att de stannar, så att säga.
Ja, men jag tror att det är en lite feg sida, kan det vara, att man är rädd för den konflikten som uppstår och att skada en annan människa, att göra någon annan illa, att det är en sån svag sida. Man vill inte vara elak, utan man får så dåligt samvete och man ser sig själv som en sån dålig människa
man
gör det.
I grunden det här skulle hon kunna fundera. Tycker hon i grunden att det är en felaktig handling, så att säga? Den kan man fundera lite över. För man vill ju inte göra fel mot en annan människa så att den blir ledsen. Men livet innebär ju också, om jag nu bara ska resonera kring det, så innebär ju livet liksom både att man möts, men det innebär också farväl så att säga, som egentligen inte är felaktiga utan som bara faktiskt är livets gång. Mm. Och då får sorg uppstå. Mm. Sorg är den rest som det blir av det liksom. Mm. Och det är inte alltid liksom en frukt av någons onda handling, utan det är så livet ser ut.
Ja, exakt. Och att det där är kanske saker man måste ta till ibland. Man måste göra illa, eller man måste, som sagt, man måste gå igenom en smärta och en sorg för att komma vidare, och det gäller bägge två egentligen.
Ja, verkligen. Jag vill också påpeka för henne att, för hon säger att hon önskar att hon kunde fatta ett beslut. Hittills har hon faktiskt fattat ett beslut, och det är beslutet att stanna.
Ja.
Bara så att hon inte glömmer att det är det beslut hon lever i. Ja. Och där har hon ju, där kan hon ju också tydligt se, för att hon är kvar, det är det beslutet hon har fattat hittills. Och då kan man också peka på, gör det valet henne lycklig? Mm. Gör det valet allting bra? Och där är ju svaret nej. Det är liksom ett möjligt svar också för att belysa det här. Det val som hon lever i nu, nämligen att vara där, det gör henne inte lycklig. Jag tänker också att hon ska fråga sig vems vågskål liksom, som hon använder när hon viktar sina skäl att vilja lämna mot hans blivande sorg. Mm. Alltså, vad är det för våg hon har? Ser hon det här med en gammeldags syn, att hennes själ inte kan vara starka nog för att uppväga det som hon åstadkommer? Mm. Eller liksom, var kommer den här tanken ifrån att hon ska... Jag förstår det väldigt, väldigt väl, verkligen. Men man måste ju också tillägga att de flesta reser sig efter ett tag. Hennes man lever nu med någon som inte riktigt vill leva med honom. Det är heller inte ett skäl till lycka för honom. Det kanske finns en större lycka någonstans.
Absolut. Man kan ju också vara ännu mera så att säga, misstänksam och lite ond och säga att det där är ju... Många gånger tror jag att det är så också, att den som är på väg att bli lämnad kör en slags utpressningsspel genom att säga, jag klarar inte av det här, det kommer inte gå. Att liksom bygga på dåligt samvete eller få den andra att bli rädd för att lämna av något skäl. För det innebär ju att man i så fall stannar kvar, om du förstår. Och det där, jag tror att det hon ser framför sig kanske inte kommer att bli en så stor reaktion. Det kanske kommer att bli betydligt mildare. Hans kommer kanske inte bli fullt så knäckt som hon tror att han kommer att bli nu.
Nej, det här är ju en väldigt vanlig farhåga. Att partnern som man lämnar ska gå under. Det händer väldigt sällan.
Nej, det gör ju det.
Ja. Sen tänker jag också så här, alltså, medkänsla är vackert. Det tycker jag verkligen. Hon kan också fråga sig, kanske hon kan omvandla den här medkänslan i någon annan gärning gentemot honom än att stanna. Förstår du? Att omvandla det här till, liksom, genom att göra bästa möjliga separationen, ställa upp på något annat sätt än att, så att säga, stanna i ett förhållande som hon inte vill. Hon kan lämna honom men fortsätta hysa sin medkänsla. Mm. Det tycker jag ofta är det bästa.
Absolut. Det är någonting som kommer senare, men det kanske kan hjälpa henne att tänka så. Att om jag lämnar honom så ska jag i alla fall se till att göra det på ett bra sätt.
Precis.
Och jag ska göra de här sakerna. Ja. Jag ska stämma av. Eller jag ska, det är absolut. Det kan ju vara en hjälp.
Ja,
en plan.
Att hon talar med honom utifrån att hon vill lämna, men hon tycker så mycket om honom och känner så mycket för honom så att hon vill fortsätta liksom, ungefär som vi pratade om. Om han klarar det, att vara en slags familj, liksom, att behålla en god relation. Han ska aldrig känna sig utan hennes stöd, utan för det är hennes barns pappa och så vidare. Ja. Så om man kokar ner vad vi tycker ju nästan alltid att man ska lämna en relation som inte gör en lycklig utan som snarare gör en olycklig.
Ja.
Sen har jag all förståelse för den här tvekan. Framförallt när man är i situationer där barnen, där det är en riktigt dåligt läge för barnen. Liksom. Ja. Det tycker jag är det svåra. Och det är ofta en timingfråga. Men här har hon känt så här så länge så det kommer nog inte att ändra sig.
Nej, det är det jag menar. Det känns som att hon har försökt eller hon har kommit till ett beslut någonstans. Eller en insikt om att det här kommer aldrig att bli bra.
Nej, precis.
Och då,
hon måste förändra någonting. Jag tycker att hon ska säga till honom att hon vill skiljas. Och sen så får hon ta det därifrån.
Ja, precis. Mm.
Lycka till. Det där är svårt, men
det går.
Det kan gå.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. Om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Du, jag håller på och ska skriva på en ny roman. Mm. Jag testar en tanke, man får se hur det går. Men då är min fråga till dig, som är man och kanske vet. Mm. Hur viktigt är det? Varför ser det ut så där?
Det ser så roligt ut när du ska ställa frågor.
Ja. Okay. Hur viktigt är det i sexlivet att kvinnan är liksom snygg och välhållen liksom? Heter det välhållen? Ja, du vet vad jag menar.
Alltså, så här, för mig, ja, frågar du. Ja, det är viktigt.
Det är viktigt?
Ja, det tycker jag.
Ja. Jag trodde att du skulle säga att det inte var så viktigt.
Nej, men är det snygg och välhållen? Hur menar du? Att det, nej, men, liksom kan man vara vältränad? Eller?
Ja, kan man vara liksom 15 kilo för tung och ha fett hår och att det ändå funkar bra sexuellt?
Jag skulle ha svårt för det.
Du skulle det?
Ja, det skulle, aha, jag nog. Eller, mm. Jag vet det, det är så konstigt. Det är så,
ibland får jag intrycket att män är nöjda bara de får ligga.
Nej, det jag vet inte hur män är. Men nej, jag tror att det är väldigt, väldigt olika också vad man har för preferenser. Jag tror, mm, det är extremt olika. Det går, ja, inte ens att säga att det finns en... Nej. Men för mig är det ändå en viktig del.
Ja, så om du skulle säga preferenser, vad menar du är viktigt? Är det just det liksom?
Ja, oh, ja. Att det är någon som, ja, snygg, alltså det är ju inget, vad säger, det tycker man ju olika om, men att jag tycker att personen är snygg och, mm, och härlig liksom, det är viktigt. Ja. Är du förvånad över det?
Ja, men på något vis... På något vis blir jag det. Jag vet inte, det bara snurrar i skallen. Det bara snurrar i skallen. Ja, ja.
Ja, men ja, du frågade. Det här är svaret. Ja. Så är det.
Jag får skriva om alltihopa.
Ja, men du kan ju också läsa in att du är snygg och välhållen då.
Jo.
Ja.
Ja, precis. Jag ska nöja mig med det.
Ja. Men vad, hur är kvinnor då? Om du nu frågar hur män är, hur är kvinnor då? Om en man är, vad sa du? Ja,
jo, men det
ful och...
Nej, men det underlättar naturligtvis.
Vadå om?
Om han är snygg. Ja. Men återigen så är ju det... Alltså det är precis som du säger, det är ju jättestor skillnad vad man finner attraktivt.
Ja.
Verkligen. Ja. Det här, sånt här sätter myror i skallen på mig, för det är ju så intressant att någon kan tycka att den man själv tycker, men hur, mm, att den tycker att den är attraktiv, Och det är ju det som då är den härliga matchningen.
Ja, men, ja, jag tycker också att det här är en sån otäck sak att vi måste försöka generalisera. För det gör vi ju hela tiden. Vad är snyggt och vad är... Här är den här personen, går alla igång på det här. Så här ska man se ut. Det är ju varför liksom. Det finns någon för alla, brukar du säga ibland. Och så är det väl också. Du är ful, snygg, välbehållen, obehållen.
Verkligen, för att jag menar, när man pratar så handlar det bara om ytan. Men återigen så är det ju, det intressanta finns ju liksom innanför där. Ja. Men det var någon lyssnare som skrev så roligt. Hon var väldigt irriterad på alla män som trodde att de gick omkring och såg ut lite hur som helst och trodde att de var Guds gåva till mänskligheten. Att det liksom, och jag tror inte att kvinnor har något starkare sånt krav på sig själv.
Absolut.
Liksom, och är mer kritiska till sina kroppar.
Ja.
Och... ja, men liksom, jag ser också det framför mig, att jag blir tokig. Jag tänker på i somras när jag var och simmade vid Vanadisbadet. Det dyker upp män som liksom är så jävla belåtna med sig själva, vilket ju är härligt för dem. Men att de däremot ska dra slutsatsen att jag vill simma bredvid dem. Bara för att de är så härliga. Nej, han var inte härlig liksom. Nej. Att det här... Tanken finns att hon vill nog vara med mig.
Ja.
Den är också så hialös ibland.
Absolut. Jag tycker att det där är en dålig egenskap hos människor. För jag ser kvinnor som är på exakt samma sätt, som är så jävla självbelåtna och tycker att de är Guds gåva och går omkring och är härliga och är skitohärliga.
Aha.
Och just den där så här, attityden av att tro att man är skithärlig är ju väldigt ohärlig i sig, om du förstår.
Ja, jag förstår.
Och den är ju bara dum. Sen finns det en del som går igång på det också, märkligt
nog. Ja, det är sant.
Så att, det finns någon för alla. Och jag är starkt emot alla sådana generaliseringar. Jag tycker det är obehagligt. Ohärligt. Nej, men jag tycker att det förstör så mycket att man säger, är det så, men tycker män om det, tycker kvinnor om det, ska en kvinna vara så, ska en man vara så, fan vad som man vill.
Och då var jag i den fällan att jag trodde att det fanns en generalisering, men jag behövde egentligen få frågan själv för att förstå att det är väldigt, väldigt olika, vilket ju är då härligt såklart.
Mm. Du, jag läste en grej, en bok nu, en bok som heter På osannolika skäl, som handlar om en man som hittade sin fru död nere vid sjön i Småland, och så blev han själv misstänkt för mordet och häktad och satt i häkte och var misstänkt i flera månader och liksom alla trodde att det var han. Fruktansvärd historia. För ett år senare så visade sig att det var inte ett mord, utan hon hade blivit ihjälsparkad av en älg.
Ja.
Ja.
Det har jag talat
om. Och liksom, bara själva mordhistorien är ju fruktansvärd i sig.
Mordkallar du det?
Dödsfallet i sig, själva fallet liksom. Han blir av med sin fru, och i den här boken så beskrivs det att de hade en väldigt, väldigt stark relation. Liksom.
Oh,
att han förlorar sin fru, blir misstänkt, sitta häktad, var misstänkt av hela bygden och så vidare. Den är ju fruktansvärd i sig. Liksom. Men en sak i den här berättelsen, just för att det var en så stark relation och en stark familj, slog mig. För att när då pappan satt i fängelse så kom hans döttrar dit och tog hand om honom. De var väldigt, väldigt nära varandra.
Mm.
Och någonstans så hade han sagt eller skrivit till dem att vi... kärnfamiljen är kvar.
Jaha, fast mamman var borta.
Ja, fast när mamman var borta. Så här, för kärnfamiljen finns kvar. Och jag tänkte så här, det kändes så ålderdomligt på något sätt.
Mm-hmm.
Och det kändes så här, kärnfamiljen. Jag blev nästan lite skraj när jag hörde ordet, för jag tycker att det är så, se upp. Och jag har alltid hävdat så här, kärnfamiljen håller på att försvinna och det är ingenting att ha och så vidare. Men just när jag läste den här boken också så kunde jag ändå känna, jag förstår värdet av det där. Jag förstår värdet när någonting sånt här händer.
Ja.
För att man förstår ju vilken situation alla de här människorna befann sig i. Pappan, döttrarna och även deras partner och barn och alltihopa. Det är en sån vidrig sits liksom, där man kanske behöver varandra.
Ja.
Kan du förstå det?
Ja, menar du egentligen att blod till slut alltid är tjockare än vatten?
Ja, åtminstone har man ju byggt upp det så. Man har en familj och som jag känner för mina barn är någonting mer än för alla andra barn i världen. Liksom.
Ja.
Och att det finns ju ett värde att ha dem nära sig när något hemskt händer. När en katastrof inträffar, när man mår dåligt. Eller
men verkligen, så är det ju. Man vill ha det är ju där man kan räkna med stöd oavsett. Mm. Sen är ju det inte alltid sant.
Nej.
Men faktiskt, det är ju inte det.
Nej.
Föräldrar kan bryta med barn och tvärtom eller inte finnas till hands och sådär. Oh ja. Och eftersom man räknar kärnfamiljen som mamma, pappa, barn, jag menar, det är ju det vi håller på med här nu, att ja. Mamma och pappa faktiskt lämnar ja, varandra precis. Och inte ja. Finns för ja. Varandra som stöd.
Ja, men jag tänkte vidare på det, så tänkte jag så här, om det händer någonting, jag vet till exempel när din mamma dog, då tyckte jag att er familj slöt sig, du och din exman och barnen, jag var inte med på begravningen, det var ganska tidigt i vårt förhållande, men ändå, då kände jag så här, men det är ju, då är det ni som sluter upp kring varandra, så att det finns ju kvar på något sätt ändå, absolut. Förstår du? Och om någonting skulle inträffa nu så kanske det skulle vara så också för er.
Jo, men han är in. Ja, jag vet inte. Vi har definierat det som att han är min familj. Eller vi är fortfarande en familj. Han och jag och barnen.
Mm.
Fast det känns mer och mer avlägset, kan jag säga. Ju mer åren går.
Absolut, ja.
Men det är fortfarande så att han sitter i mina reflexer.
Ja.
Att om någonting jättejobbigt skulle hända, inte bara med barnen, så vill jag gärna prata med honom också. Liksom.
Ja.
Så att, ja, nog finns
det. Nej, men jag
det.
Tänkte, jag, nu gjorde jag av, det var flera skäl, men jag ringde min exfru igår. För jag tyckte, ja men det var så här, det är viktigt att behålla det där.
Ja.
Att man inte, våra barn är ju stora nu, men det spelar ju ingen roll. Det är inte av det skälet, för att det finns ändå någonting av värde
i det. Jo, men det är som en vänskap. Det är som en vänskap som har funnits. Alltså nu vet jag att väldigt många sliter med ovänskap och hat till sina ex. Men ändå, om man med åren så kan det där också kanske ändra sig lite grann.
Ja.
Att man kan närma sig varann igen.
Ja.
Och någonting hade man en gång,
ja.
Och man har barn ihop. Så att det finns ju en grund för att...
Ja, och det finns en grund och det finns någonting som är värt att kämpa för. Det är det jag menar. Så jag säger inte att man måste hålla ihop kärnfamiljen till varje pris. Men det
menar
finns
du mellan raderna att man ska hålla ihop kärnfamiljen? Att det är ett skäl?
Nej, jag menar inte det. Jag fick mig verkligen en tankeställare, för jag har alltid varit så här kategoriskt emot och tyckt att kärnfamiljen är dåligt. Men det väckte upp tankar om att ja, men något värde har och hur.
Ja, men det är klart att det har ett värde. Men så vad menar du att man ska göra? Vad blir liksom summan av kardemumman? Är det var mer det att du,
jag tror att du
har uppvärderat det nu
lite grann? Ja, faktiskt. Eller så här, säga att jag uppvärderat viktigt att ha ett sammanhang, oavsett om ni är kärnfamilj.
Men om jag tänker på det så är det ju också så. Och, vilka skulle jag ringa liksom när det, vilka har man? Ja, men då är det ju också en syskon som jag kanske...
Ja.
Jag hinner inte träffa så mycket, men... Egentligen så borde man alltså vårda de här relationerna. Man borde bli bättre på att vårda sina relationer som är de man ringer när det
Ja, de som alltid finns kvar liksom.
Som man har, och det är ju ofta de här banden som kan vara släktband kanske då.
Mm.
Det ska jag tänka på.
Mm.
Skulle du då på detta kunna trumfa ut allt med ett gott råd?
Alltså helt ärligt, nej, jag tror inte att jag kan trumfa ut det. Och mitt råd är någonting som jag kommer få hela världen emot mig. Och egentligen är det inte ett råd, utan det är en tröst. Eller lite uppmuntrande ord då.
Ja.
För att det är ju många som, att man är rädd för att separera för att man ska bli ensam.
Mm.
Men, och jag skulle vilja... den risken, eller det blir, man blir ju ensammare, eller man blir själv i alla fall, man står utan partner, så är det ju liksom, det får man leva med. Men jag skulle vilja säga så här, kan man se någonting positivt med det? För det går att göra det, och jag skulle vilja att man åtminstone ger några positiva tankar.
Har du sådana?
Vadå?
Har du positiva tankar som
vad trevligt. Ja. Ja, men dels så tänker jag så här, det finns så här filmreplik, någon säger så här, I'm lonely, well aren't we all? Jag tycker det är ganska bra, för att någonstans säger men man är ju ensam. Och jag tänker att den som lever i ett förhållande som är dåligt och är rädd för att separera, redan nu är ensam i det.
Ja.
Redan nu har det ganska taskigt.
Precis.
Och att den där då, så när det blir en definitiv ensamhet, den kanske till och med gör att det blir lite tydligare.
Mm. Och det är lättare att söka sig bort ifrån den typen av ensamhet.
Nu var det jag som skulle ge råd här. Okay. Jo, men det jag tänker på är så här, när det blir klart och tydligt, då kan man också börja ta itu med det på ett annat sätt än man gör när man är i ett förhållande.
Mm.
Då, och om man tänker så här, ja men när du då lämnar ditt förhållande så får du mer tid som du kan ägna åt dina gamla vänner.
Mm.
Så att du får liksom tillbaka kanske en del vänskap som du har gått miste om för att ha levt i ett förhållande. Det öppnar upp möjligheter till kontaktytor med, om du vill, med en ny partner eller inte. Liksom. Du får ju mer ytor att öppna. Mm. Sen tror jag också att man ska komma ihåg en sak, att det är, det upplevde jag tror att många gör det också, när man separerar. De vännerna som är bra vänner, de blir ganska uppmärksamma, så att man får liksom lite mer bekräftelse och uppskattning och tid av dem. Så att jag tycker att så här, nej, det är inte happy dandy och du blir ensam, men om du ser på ensamheten som någonting konkret och där du faktiskt kan liksom arbeta med det, så är inte ensamheten värre egentligen än den du lever i just nu.
Nej.
Nu får vi prata.
Nej, jag kan bara instämma, för att jag, det tycker jag att man ser ganska ofta, att väldigt många känner sig ensamma i sitt förhållande, och när, men när de, alltså det är mindre, alltså det verkar som att det är ju mer jobbigt att vara ensam i ett förhållande, för då har man heller inte trådarna utåt, alltså man kan inte påverka det riktigt. Den som ska ge något gör inte det liksom. Och sen så blir man fri, men ensam möjligen. Ja, men då kan man åtminstone börja göra något. Mm. Så ja.
Absolut. Sen är det en annan sak som man ska komma ihåg i det här också, att när man separerar, när man lämnar, då kommer man gå igenom en ganska svår sorgeprocess. Eller när man blir lämnad. Så här, det är såklart, det är en sorgeprocess. Och är det där, är det lite svårt att känna sig härlig och gå ut och träffa kompisar eller träffa någon ny. Men det där är ju en process, en sak man går igenom. Mm. Så att man kanske inte ska vänta sig att man, så här, man separerar och så hoppsan ut i livet igen. För det tar ett tag, och den där processen måste man gå igenom också. Ja. Men att sen så kanske man faktiskt kan se till och med lite positivt på den tiden man får.
Ja.
Mm. Med det sagt, Marit.
Ja, så tycker du att vi ska runda av den här avsnitt
163. Om inte du har något mer att säga.
Nej, jag har inte det. Det var någonting jag ville säga som jag nu glömde bort, apropå det här med sexet. Men jag ska komma tillbaka till det. Ja, men det här.
Vadå, att man, vem man vill ligga med och inte med nu? Eller?
Ja, det här med attraktiv.
Ja, ja.
Jag ska fundera. Det kommer nog att komma fram till nästa gång.
Det är bra.
Fortsätt att skriva till oss och lycka till med allt. Ja. Så hörs vi. Hej då!
Hej då! Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.